Alltså My, nu får det vara nog. Nu har katten skit i det blå skåpet. Nu ska jag börja investera pengar.
Vem är du, Harriet 83?
Jag är den nya Anka. Alltså, det här är så svårt. Jag har tagit ett beslut som jag har skjutit framför mig typ hela mitt liv. Men ända sedan jag börjar få pengar ungefär. Alltså jag har ju buffert i skick. Jag har gjort budget. Jag vet vad jag borde spara. Men jag vet inte riktigt hur. Och nu har jag då tänkt att jag ska ge mig in på, för mig, så här okänd mark. Jag ska liksom försöka få vinst på mina sparpengar. Och det här är jätteskrämmande. Som sagt, jag har en del sparpengar och allt ligger på ett brukskonto. Och där växer de ju inte. Eller de växer lite, jag kollar upp. I december förra året fick jag en kapitaliseringsränta. Det låter väl jättefint.
Jo.
6,57. Därifrån drogs dock preliminärskatt på 1,90. Så mina pengar ökar alltså med 4,67 euro. Storslaget. På 20 år kanske jag tjänar 100 euro med den här farten.
Men alltså, har du på något sätt förvandlat det här till någon procent? Alltså för att om du har på sparkonto vet du 10 euro så är det där ju en helt snygg
procent. Nej, då har jag ju som 4 månadslöner. Så det är inte så mycket. Så jag känner att jag lägger lite efter. Jag vill liksom testa på. Man får den där känslan av att jag gör någonting med mina sparpengar.
Jag förstår helt den där känslan. Jag vaknade ut i det här kanske för ett år sedan. Då under pandemin och när jag märkte att jag då hade mera pengar över än jag var van vid. För att ingenting hände. Och jag inte konsumerade någonting. Så då fick jag den där paniken som du beskriver. Att nej, jag är sist av alla på den här planeten att göra någonting vettigt med mina pengar. Och just den där känslan, man ska ju inte tänka på det där. Att om jag ska börja för 10 år sedan. Mm. För det hjälper ju inte i någonting överhuvudtaget.
Nej, men det gör jag ju bara. Speciellt när jag träffar en kollega här som riktigt som sådär la salt i såren. Och liksom började räkna ut åt mig hur mycket jag ska tjäna om jag ska ha lagt in vissa summor när jag var 20 och så vidare. Ja.
Vad fräckt.
Ja, det känns fint.
Men varifrån skulle vi ha fått den här informationen om vart man ska lägga dem?
Precis.
Att det var nog helt bara på eget bevåg som jag sen började läsa mer av nu. Men jag gjorde ju också misstag i början för att jag inte kunde någonting. Så jag tänkte faktiskt hjälpa dig idag med att kanske du slipper göra samma misstag som jag har gjort.
Det här är så bra. För jag hatar ju att läsa instruktioner och vet, sån här reviews över produkter. Utan jag tar bara första bästa billiga. Det ska gå snabbt. Och sen går det sönder efter 3 dagar. Så skulle jag göra det här själv så skulle jag säkert bara alla pengar bara ner i något hål. Jag skulle aldrig få se dem mer.
Du lyssnar alltså på podden My och Anka i Panka om vi fortsätter leva som vi gör. Jag är My och jag är skit på att leva sparsamt.
Och jag heter Anka och jag gör dåliga beslut med mina sparpengar.
Men vad borde Anka egentligen göra med sina sparpengar istället för att ha dem på ett vanligt förmånskonto? Det här kommer vi att ta reda på idag. Jag har försökt lite ta reda på inför det här avsnittet, delvis kolla runt på olika sidor. Och sen har jag också pratat med Peter Nyberg som är professor i finans på Aalto-universitetet. Han har till exempel forskat i hur man mäter risk på börsmarknaden. Men din alternativ i korthet är att gå via egna banken. De har ju en massa alternativ om du vill börja investera. Eller sen kan du gå till en aktie- eller fondförmedlare som är som en slags bank. Men det enda de gör är liksom förmedlar aktier eller fonder. Så det finns till exempel Nordnet och så finns det en rad andra också. Och sådana här privatfinansfirmor. Och du kan ju också såklart helt öppna ett eget konto och freestyle vad du vill. Köpa vad som helst för investeringsgrejer. Det är också ett alternativ.
Det låter grymt farligt och komplicerat.
Ja, jag nämnde det sådär förbifarten för det är inte kanske det jag skulle börja med att rekommendera. Varken åt mig själv eller till dig.
Kan nog hända vad som helst, tror jag.
Men istället så faktiskt Peter som jag snackar med, så han har kommit faktiskt med 3 förslag. 3 tips för nybörjare som börjar med investering. Så jag kan presentera de här 3 till dig så får du välja därifrån.
Yes.
Vilken som känns så där att den skulle kunna passa dig. Okej, sätt nummer 1 att börja investera som nybörjare. Det är att satsa på passiva indexfonder.
Och vad är det?
Du har säkert hört talas om det här, för det här är typ det mest trendiga just nu. Det är som att alla investerar i passiva indexfonder.
Ja, jag tänker så att om någon säger att jag investerar i fonder, så då tänker jag att det är det man har investerat i.
Passiva indexfonder?
Ja, precis.
Okej. Ja, no, det finns en rad olika fonder, men jag försökte tänka på någonting roligt att jämföra med. Så om du föreställer dig en godisaffär, du vet, lösgodis. Mm. Så om du tänker då att aktiemarknaden är en godisaffär, så en aktie motsvarar då en godissort. Då kan du alltså som sagt öppna ett konto och freestyla själv med att gå in i godisaffären och välja att jag tycker om den där, jag tycker om choklad, jag tycker om lakrits, och plocka lite ihop din egen, ditt eget sortiment som du då så att säga har investerat i. Eller sen kan du köpa en fond som är i princip då en färdig påse, att någon har satt ihop ren ett sortiment av aktier.
En 5-eurospåse.
Mm, till exempel. Du vet sådär, godisaffärer säljer vet du, de bästa chokladsorterna. Så då behöver du inte göra jobbet med att ta reda på att vilken är värd att köpa.
Mm.
Och det är då en fond. Sen finns det skillnad på aktiva och passiva fonder. Och aktiva fonder är då att en person har kanske researchat och tippar på och följer med trender att vilka godissorter kommer att gå bra i framtiden. Vi kanske tror hårt på veganska godisar, så vi har satt jättemycket sådana i den här påsen. Och de är ofta dyrare, för att det kräver ju mera arbetstid av den här personen som har tagit reda på all den här informationen om vilka godisar är värt att sätta i påsen, vilka aktier borde höra till den här aktiva fonden. Och då kostar de lite mera.
Men borde inte de också då kanske vara lite bättre?
Nå, vet du vad? All forskning hittills har bevisat eller visar att aktiva fonder inte kan vinna indexet. Jaha. Eller passiva fonder. Det är jätteintressant. Så alla säger, bland annat Peter och sen andra experter har uttalat sig om samma sak, att om man måste välja mellan passiva och aktiva, så de rekommenderar alltid passiva.
Då låter det lite onödiga, de aktiva.
Eller hur? Men ändå gjorde jag misstag att köpa några sådana.
Aha.
Det är ett annat liv. Men tillbaka till då den här passiva påsen. Det är i princip då att det är en person som har gått in i godisaffären och kollat på att vilka är de populäraste sorterna. Vilka, vet du, toppar liksom topplistorna? Vilka chokladsorter är bäst? Då kan du i princip välja då en passiv indexfond, till exempel bara i choklad. Och där hade den här personen tittat på de 5 mest sålda chokladsorterna till exempel. Och satt ihop det i en portfölj. Och det får du i din påse.
Okej.
Okay. Så den här personen gör inte lika mycket arbete, för den följer bara indexet. Och sätter allt ihop i den här påsen. Och så får du den hem. Och därför är de lite billigare. Eller mycket billigare ofta.
Okej. Okay. Så ja, okej. Okay. Det låter ju som att man ska välja passiva fonder här nu då. Om man väljer mellan aktiva och passiva i alla fall.
Exakt. Mm.
Men sen var det ju ett till ord där som du använde, alltså index. Vad är index?
Peter förklarade det som att det är ett genomsnitt på all avkastning för de företagen som finns i den fonden. Det är index.
Och avkastning är det som de delar ut till sina aktieägare varje år, typ vinst
ja.
Eller sånt.
Och det fungerar lite på olika sätt beroende på varför fond du investerar i. När du hittar en fond och du funderar på att är det här jag ska sätta mina pengar, så kan du där kolla upp att hur de betalar sina investerare. Det vanligaste är att man får en avkastning som sätts automatiskt in i fonden. Att det är inte någonting, du får inte som en lön på ditt konto att någon betalar in varje månad en vinst. Och vissa betalar kanske bara en gång per år, andra kanske varje månad, andra kanske 4 gånger per år. Det beror lite på vilken fond du har valt. Men det där kände jag att var kanske det mest förbryllande i början. För jag var så där att alla pratar om dividender. Det är ju också då en annan form av liksom vinst. Så jag var så där att, men är det inte sånt som jag får då? Får jag inte typ liksom betalt varje månad? För att, vet du, som en liten månadspeng för mina fonder. Men nej, det är mera det att den där summan du har där i fonden så liksom växer med tiden. Det är den där vinsten. Så du tjänar först sen när du kanske lyfter ut de där pengarna.
Kan man inte ta ut sin avkastning så där varje år?
Ja, nu skulle du ju kunna, men att jag vet inte hur smart det är på längre sikt. För att vi vet ju att du ökar chanserna att vinna pengar ju längre tid du har de där pengarna där på marknaden. Och genast när du tar ut dem så måste du betala skatt på vinsten.
Ja, skatt.
Som är 30%. Beroende på hur stor vinst du har gjort. Jag tror Peter sa att det finns en viss, när du börjar göra riktigt stora vinster, kanske över 30 000 euro ungefär, så där ökar sen den där skatten ännu kanske 34%. Men de här siffrorna varierar lite, det måste jag kolla upp noggrant. Men jag kände inte att det var kanske det mest akuta just nu, för det känns inte som vi gör 30 000 euros vinster ännu på våra investeringar. Så kanske vi kan vänta med det avsnittet tills vi är på den nivån.
Så om 20 år eller någonting.
Ja,
om ens då.
det är någonting som när du väljer sen vilka fonder du då ska sätta pengar på, så det är en av de viktigaste kriterierna att kolla, att hur stor är förvaltningskostnaden, och den procenten ska gärna vara så låg som möjligt.
Okej, och den ser man alltid genast. Alltså det är alltid sådana grejer som syns när man ska välja fonder.
När du klickar upp en fond före du köper den, så står där information också om vad den kostar. Vad förvaltningskostnaden är. Och Peter, som jag pratade med, professorn i finans, så han säger att han rekommenderar inte att man köper en fond som har högre än 0,5% förvaltningskostnad. Det är en ganska relativt, när vi pratar om investering, relativt trygg investering. Det vill säga att när indexet går upp, när det går bra för marknaden, så får du mera pengar. Men indexet kan också gå neråt, för att om det blir till exempel ekonomisk depression, det blir lågkonjunktur, då sjunker ju också dina investeringar i värde. Så det är ju inte som att det är liksom garanterat att du kommer att gå på vinst. Åtminstone kortsiktigt. Peter hänvisar till forskning som säger att det har tagit historiskt sett max 10 år för en investering att gå tillbaka till det värde som när du köpte den. Så att om du köper en investering, den kraschar, så åtminstone inom 10 år borde den ha gått tillbaka till det som den var då när du köpte den.
Okej, okay. Det gör ju mig lite lugnare. För jag har ju tänkt, om jag ska investera, så ska det vara någonting jag tar ut när jag är gammal och god, får lite sköna pensionsdagar och sådär. Och dit är det ju några år ännu.
Mm.
Så det borde, om inte då kommer två krascher med så här 10 års mellanrum, så slutar jag på minus.
No, där är ju just den där att därför säger man ju när man investerar att det ska inte vara pengar som du inte kan förlora. Det vill säga att det är inte sånt som du behöver i nuläge på samma sätt. Utan du kan låta dem då hänga där. Att om det nu skulle hända någonting på marknaden, så du är inte beroende av de pengarna. Det brukar vara liksom den där tumregeln med investeringar. Men passiva indexfonder eller passiva fonder är på det sättet bra, för att det finns inte ett jättebrett urval. Det är lite som igen om vi går tillbaka till godisaffären, så du vet när du går till en helt vanlig köpkedja, så har de kanske bara ett visst sortiment av godis. Sen kan du gå in i specialaffärer där det finns fast hur mycket alternativ som helst. Men där har de, i de här kedjorna, så har de valt då redan ut ett visst sortiment. Mm. Och det är lite samma sak med indexfonder. Det finns inte oändligt av dem. Så därför är det ganska lätt för en nybörjare att där bara jämföra förvaltningskostnaderna och sen försöka välja lite mångsidigt. Man inte sätter alla sina pengar i en fond. Sen finns det ett annat alternativ. Och det handlar om att satsa på brett indexbundna ETF-fonder.
Det var många svåra ord.
Men du kan ren indexbundna och du kan ren fonder.
Så då var det bara ett svårt.
Exakt.
ETF.
ETF.
Nothing the fuck, skulle jag tänka.
Det är ETF, Exchange Traded Fund, heter det.
Okej.
Okay. Och det är, skiljer sig inte jättemycket från passiva fonder eller passiva indexfonder. Största skillnaden är att passiva indexfonder finns på aktiemarknaden, som är då, vi kan jämföra med, om vi går tillbaka till godisexemplet, alla godisar i hela världen. Vilket godis som helst kommer in på aktiemarknaden. Men sen finns det vissa kanske specialgodisar som bara finns på vissa ställen. Och ETF är då, finns bara på börsmarknaden, som är en del av aktiemarknaden, men vilket företag som helst kommer inte in på börsmarknaden, utan där finns högre krav och vem som kommer dit.
Just det, så det är kanske mer storbolag som kommer in på börsen. Jag tänker att när jag var 16 så gjorde jag en sån här, vad heter det, ung företagsamhet. Jag var med en sån här kurs och så bildade vi ett aktiebolag där vi sålde någon sån här vaniljsås. Att vi kanske inte skulle kunna komma in på börsen. eller tänker jag rätt nu?
Du tänker rätt, ja. Mm. Vem som helst kommer inte in på börsen. Det finns mycket högre krav på vem som kan bli börslistad och hur det går till. Och det är säkert ett helt avsnitt bara att försöka förklara det.
Mm.
Men det är ungefär där börsmarknaden är också ett bra ställe för dem som vill göra större vinst. Det finns mera pengar att vinna på börsmarknaden än på aktiemarknaden. Just för att, jag menar, du kan investera i Ankas vaniljsås på aktiemarknaden. Medan då på börsmarknaden finns de där stora jättarna. Och när jag säger brett bundna, så då menar Peter då att du just väljer till exempel ett DAX-index eller ett, liksom ett landsindex, istället för att du går på någon supernischad nivå. Nu vet jag inte ens vad det skulle finnas för dåliga exempel, men hur skulle det vara med till exempel champagneindex?
Det ska jag gärna följa.
Ja. Vi spelar in en måndag, jag har druckit skumpa under veckoslutet, så det var det enda exemplet som dök upp i mitt huvud just nu. Men det är ju kanske någonting som, om det skulle finnas en indexbunden fond som då bara specialiserar sig på skumpaföretag eller på champagneföretag, så kan man kanske sådär logiskt dra slutsatsen av att det är ett ganska känsligt index. Alltså att jag vet inte hur mycket champagne man köper oavsett vad som händer i ekonomiska tider. Vet du, skulle det bli lågkonjunktur så kan det nog hända att efterfrågan på champagne skulle sjunka.
Ja, fast man säger att de som är riktigt rika, det är de som köper champagne och de blir ju aldrig fattiga. Så kanske det är ett jättebra. Och just här före nyår skulle det säkert vara superhögt.
Du ska inte argumentera för den här shit-idén som jag försökte etablera som ett dåligt exempel.
Det är jättebra. Okej, okay, där.
Jag tänker så här att när det går bra för mig som en sån här, jag är inte på något sätt rik, så kan jag köpa en liten flaska champagne som säkert ökar försäljningen. Att de här människorna som inte annars skulle ha råd till champagne köper sånt när det går bra i ekonomin. Om vi jämför med att vad skulle kunna vara ett index? Nå, kanske liksom, vet du, dagshandeln i Finland. Så den, där ser jag alltså att om det blir ekonomisk kris, så ja, nu kan det ju hända att den också skulle gå ner då. Men eventuellt kan man säga att om där också skulle finnas, jag vet inte, matföretag, liksom vanliga matbutiker. Så jag menar, oavsett det är kris eller inte, så måste ju människor äta. Och om de företagen finns med där, så kan man ju säga då att den är säkrare, att den inte svänger lika mycket som kanske champagne.
Ja, jag förstår.
Köper du den jämförelsen?
Ja, jag gör nog det.
Matbutik versus champagne.
Ja.
Jag tror att matbutiken kommer att gå mer stabilt än champagnehandeln.
Okej, okay. Så ETF-arna är på börsen och börsen är väl oftast, du sa att alla aktiebolag slipper inte in på börsen, så det är oftast sådana här lite större bolag väl som är med där. Då känns ju de också lite säkrare, kanske. Sådär, inte vet jag, om jag nu tänker snabbt.
Jag kanske inte ska kalla det säkrare, för att nu kan ju börsen också rasa. Det är ju det som har hänt under de här ekonomiska krascherna. Det var ju en börskrasch 2008, till exempel. Men däremot kan man säga att det finns större chanser för en högre vinst på börsen än på bara aktiemarknaden. Att om du nischar in dig på börsen, så finns det större pengar att hämta när det går bra. Just sen det. Kan det ju också finnas större pengar att förlora, för att just som sagt, nu kan ju de här storföretagen också gå i konkurs. Men det som kanske då är ett argument mot att ta ETF, speciellt som nybörjare, är att det finns så fruktansvärt många alternativ. Jag har inte investerat i ETF-fonder. Jag skulle gärna göra det. Men när jag googlar och försöker ta reda på, så det finns liksom en miljon alternativ. Och de är inte alls namngivna heller, så där som att det skulle vara, vet du, champagnefonden i Frankrike, passiv index ETF. Nej, den heter inte så, utan den skulle heta kanske någonting som, vet du, QRZ312. Och sen den där koden borde du googla upp och sen kolla vad den innehåller. Så det tar mycket mer tid att försöka gallra bort och liksom utreda att vilken ETF-fond är värd att satsa på.
Okej, okay. Så det känns som att det är kanske just ett alternativ som man kör igång med efter att man har lite satsat på passiva indexfonder och liksom blivit varm i kläderna. Om man känner att man sen är intresserad, så då kan man börja kolla på dem.
Ja, det som Peter säger hela tiden, att det viktigaste när det kommer till investering är att börja tidigt. Börja så snabbt som möjligt.
Nej, det är för sent.
Inte alls, du kan börja nu istället för imorgon. Det är den bättre. Men då är det just att om det känns som att det är oöverkomligt att börja med ETF, så är det ju bättre att, som du säger, då börja med de här indexfonderna på aktiemarknaden istället. Det tredje tipset. Nu kommer det nya ord. Stålfäst dig.
Ja.
Sitter du ner?
Ja, jag skriver upp faktiskt vad du säger.
Är det sant?
Jag
vet inte när jag känner mig så viktig. Sätt nummer tre att börja investera som nybörjare. Förlåt, ska vi ännu sammanfatta ETF? Det är alltså för dig som kanske är intresserad av eventuellt större vinst, men då också med priser att du måste ha reda på mera information. Så det är kanske för dig som vill lite mer nörda ner dig. Också kanske konsultera en placeringsrådgivare. Men här finns också möjligheter för större vinster än i passiva fonder, eller alltså då indexfonder på aktiemarknaden. Det är ja. Den korta sammanfattningen av ETF. Nu är det sista alternativet. Det här är nu för dig som verkligen inte vill ta någon risk. Eller minimera risk. Du måste alltid ta risk när du investerar, men minimera risken. Och det är att satsa på något som heter obligationer som följer korta räntor.
Okej, nu får du igen förklara. Både korta räntor och obligation.
Obligation är i princip ett lån. Det är alltså till exempel staten kan låna pengar genom obligationer. Då säljer de någonting till dig som är alltså då en obligation. Du betalar för den och de får pengar. Men de ska betala tillbaka det där då med ränta. Och det är det du tjänar på i princip. Att få in samma summa som du har betalat plus lite ränta.
Mm-hmm.
Så korta räntor är då i princip ett kort lån. Att hej, vi behöver nu snabbt lite fyrk och då är räntan också lägre, men du kommer säkrare kanske. Du kan räkna ut att till exempel Finland känns relativt tryggt, att de kommer säkert kunna betala tillbaka de här pengarna om 5 år när det inte handlar om så stora summor.
Men det här får man inte bara ta ut när som helst då, eller liksom avsluta eller hur man nu ska säga.
Nu kan du sälja det tillbaka, men då får du ju inte lika mycket ränta.
Okej, just det. Mm. Så jag blir lite som min egen bank.
Ja.
Jag känner mig lite viktig om jag ska göra det.
Att satsa på obligationer som följer korta räntor är relativt tryggt. Här lånar du pengar för en kort utsatt tid och så får du ränta på det. Och vinsten är antagligen inte lika hög som ETF eller indexfonder. Men det är kanske mindre risk att du förlorar allting. Och här lönar det sig att kolla också med någon placeringsrådgivare för att få lite bättre koll på vilka som lönar sig att köpa.
Så det här känns som nästan lite som att ha dem på brukskonto, men du får lite högre
ja.
Liksom ränta.
Okay. Ganska bra jämförelse.
Men jag vet, alltså hur ska jag, nu måste jag bestämma mig, hur ska jag veta vad jag ska satsa på? Index, ETF, obligationer.
Jag har hittills satsat på index och så tror jag att jag har några obligationer via banken. Men jag är faktiskt inte någon expert i det här. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle ringa istället till min kompis. Han har varit min konsult i den här frågan. Han har pluggat själv ekonomi och han har investerat mycket ända sedan typ gymnasiet. Jag minns att han i gymnasiet berättade att han investerade. Jag var sådär att vem är du?
Han är den där jag skulle ha vilja vara.
Ja, exakt.
Han skulle vara superrik nu.
Är du med oss, Nicke?
Ja, hej på er.
Hej! Jag berättade just till Anka att du är min kompis som jag alltid konsulterar i ekonomifrågor.
Ja, är det bra eller dåligt? Det undrar man.
Det, vi får ju se om 10 år om det var värt det eller inte.
Precis, det är det jag menar.
Men jag kommer nog ihåg att du har alltid varit helt superinsatt i ekonomi. Minns du när vi var, alltså vi är barndomsvänner med Nicke, och minns du när vi lekte som typ 7-åringar? Vi brukar turvisas om vem som fick bestämma leken. Och jag brukar ju alltid välja så här, typ mamma, pappa, barn eller något sånt här. Nicke däremot, hans val av lek var att vi är vd:n för företag.
Vad finns det bättre?
Han var sådär att, och jag är sen Coca-Cola för att det är det mest framgångsrika företaget i hela världen. Och sen frågade jag, men vad är det mest näst framgångsrika? Så sa han det. Men sen blev jag arg för jag var alltid tvåan, för jag visste ju aldrig vilket som var mest framgångsrikt. Och det har liksom grämt mig ända sedan dess, att han hade alltid liksom ett steg före.
Då förstår jag för det är Nicke du ringer när du har ekonomiska frågor.
Jag äger nu 10% av Coca-Cola. För att visa att alla.
Men jag och Anka har alltså aldrig investerat någonting överhuvudtaget. Och jag har nu försökt förklara till henne liksom 3 alternativ här. Jag hade pratat med en professor i finans som rekommenderar indexfonder, antingen på aktiemarknaden eller då alltså i form av ETF-fonder. Eller det tredje alternativet som han nämnde var också korta obligationer. Eller obligationer som följer alltså kort ränta.
Om jag nu då, som inte har gjort något sånt här förr. Och typ inte vet vad index är förrän nu. Vad borde jag slå mig in på då? Om vi skulle välja mellan de här 3 alternativen vi har. Alltså passiva indexfonder, ETF-obligationer.
ETF. För att det där med att du har nästan inga kostnader med det. Så det är jättebilligt på det sättet. Och då har du inte enskilda risker från enskilda bolag. Om du tänker till exempel på att man ska ha köpt Nokia någon gång i tiden. Alltså det är ju inte alls värt mera samma som det är idag. Eller som förut liksom. Och en ETF, där vissa sådana där ETF, de har vet du 500 bolag i dem. Så fast den ens skulle gå helt konka, så då har du ju ännu 499 kvar som ännu lever.
Det här låter ju jättebra, men jag är ju fortfarande superrädd att alla mina pengar bara ska försvinna. Jag vet, du som har hållit på med det, är inte du rädd också för att allt ska braka ihop?
Nej, inte alls. Jag är mer rädd för att ha en massa pengar på konto som bara sitter och inte gör någonting, och inflationen då, nu 2% per år, äter ju bort det värde på
tack för det här.
Pengarna.
Hon har alla sina sparpengar på brukskonto.
Ja, det har varit där i många år.
Alltså jag skulle inte kunna sova på natten.
Alltså nej, varför alla säger det här? Okej.
Ja, jag tänker så här, så, som sagt, vi är ju ännu ganska unga. Så fastän marknaden skulle krascha nästa år om 50%. Så sen går det nog upp. Det såg man ju efter 2008-2009 när världen på riktigt såg ganska dyster ut och en massa människor förlorade sina jobb och aktiemarknaden får in i källaren. Så i princip spelar det ingen roll för mig, för att jag tänker inte sälja nästa år. Utan som du själv sa, du behöver kanske pengarna om 10 eller 30 år. Så då sitter man ute, det är lugnt, man kanske köper till om man fortfarande har ett jobb och kan spara, vilket är jättefint. Och sen ser man igen om 5 år, för att som sagt, statistiken visar att det går i princip alltid uppåt sen igen.
Så man kan lite se in i framtiden. Det är ju det här jag skulle vilja kunna göra. Jag vill liksom...
Nå, lite, ja. Man måste också se det att klart är att det gör ont om det står sen på ens webbsida liksom att minus 50%. Men det är ju bara dagens värde. Och det är ju bara minus 50% sen först när du säljer. Och om du säger att nej, jag behöver inte de här pengarna just nu. Jag kan bra vänta ännu 5 år. Så då spelar det ingen roll vad det står. Det kan också stå plus 400 000%. Så länge du inte säljer det så betyder det ju i princip ännu ingenting. Så jag kan säga att ja, jag är miljonär för min portfölj har vet du, enorma värden. Men om jag, och sen om det imorgon kraschar och jag har inte sålt, så då var jag ju aldrig miljonär. Så på det sättet spelar det egentligen först en roll sen den dagen du säljer. Om du inte måste sälja för du behöver pengarna, så det tar man det lugnt.
Bra.
Nåja.
Du kan ju göra så att om det känns liksom underligt att investera, så behöver ju inte sätta den summan du nu har på ditt konto på en dag. Utan ta till
och inte på en fond.
Ja, du väljer ut 5 ETFs och du tar en femtedel av hela summan. Den första summan. Och så väntar du 1 till 2 månader. Och sen tar du igen nästa steg. Och då känns det kanske tryggare att du ännu har pengar på ditt brukskonto, men du har också investerat lite pengar, då till exempel en femtedel av det som du vill satsa på. Man precis. Bygger upp det småningom.
Mm. Yes.
Tusen tack Nicke för tiden och hjälpen.
Jag har såhär overload. Det blinkar rött i mitt huvud.
Men jag fattar, det är mycket information att ta in på kort tid.
Ja. Och också att nu... Först känns det ganska bra när jag pratar med dig, men nu känner jag mig så nedtryckt.
Nej, varför det?
Nej, men bara för att... Han bara, nej, det är det värsta du kan göra. Inflationen.
Men det är en bra poäng.
Jo, jag vet. Det är precis det här jag behöver. Någon som sparkar på mig.
Och det är att sätta i perspektiv det att du är så rädd för att göra någonting med pengarna. Att du är rädd att du ska förlora dem. Men i princip gör du det redan.
Ja, det är ju det. Jag är så rädd att förlora dem att jag gör det redan nu.
Mm, exakt. Jag börjar med att sätta 10 euro in i någon fond, 10 euro in i en annan fond. Sen väntar jag en dag, det hade gått lite på plus, så fick jag pepp. Och så satt jag vet du 20 euro mera. Och sen pratade vi om hundringaren och... På den vägen är jag.
Men det där känns ju bättre. Alltså när du säger att du sätter in 10 euro.
Mm.
För jag tänkte som att okej, nu måste jag kasta in vet du, flera tusen.
Nej.
På en gång.
Nej.
Och så bara far dem.
Inte alls. Alltså du, jag tror att med fonder, det beror lite på vilka du köper. Men minimi första gången du köper kan vara allt mellan 10 och 50 euro.
Ja. Men det känns ju lite bättre. Då är det ju som att, jag vet, 2 öl liksom.
Exakt. Precis. Jo, det sa den här professorn också i finans att fastän det i teorin så skulle det vara bättre att sätta hela klumpsumpan nu. För precis som Nicke sa det där med att det är tiden på marknaden som gäller, inte hur stor summa du har satt en specifik dag. Men psykologiskt kan det ändå vara bättre att börja sakta om du aldrig har investerat. Börja med riktigt små summor och portionera ut dem så att om den här kraschen skulle komma så skulle du inte få grym panik av att men nu satt du hela din egendom. Och det ska du inte sätta, Anka.
Nej. Jag ska inte lägga hela min buffert hit, för den behövs.
Precis.
Till andra grejer. Men jag lägger lite så här varje månad. Mm. Tänker jag. Då liksom, vad ska man säga, köper man in sig hela tiden. Mm. Så då tror jag att jag gör så också. Att jag kommer att börja med de här få index, passiva indexfonderna som finns. Och sen när jag känner att jag har lite kött på benen, när jag orkar sätta mig in, googla lite, då kanske jag går över också och satsar lite i ETF. Ja. Men jag känner mig i alla fall nog taggad att köra igång.
Alltså det roligaste är ju när du har börjat och du kan börja gå in i appen varje dag och titta att det har gått upp eller ner.
Då kommer jag börja känna mig lite som min pappa som sitter och tittar i tidningen. Kanske jag blir värsta finanshajen här ändå. Jag börjar bara liksom slänga iväg pengar omkring mig. Vem vet?
Ja, jag vet inte hur väl vi ska klara oss, vet du, på New York-börsen om vi kommer in och är bara så här, vår grej är passiva indexfonder och korta obligationer. You eat that, man. Känns som att vi absolut skulle bli bjudna, vet du, till det runda bordet med cigarrer och konjak. Känns som att vi har mycket att dela med oss visdomar.
Mm. Det här är bara början.